Pernilla har redan gett en introduktion till de här veckorna som vi är inne i. Där vi försöker ge en liten glimt från de här så kallade småprofeterna. Det är de 12 sista böckerna i Gamla testamentet. Och de är lite svåra. Det är de. Så om du har läst dem känns det här är ju nästan obegripligt. Välkommen till klubben. Och det vi vill göra är att göra dem lite mer begripliga, lite mer tillgängliga, för de kräver lite arbete. Och ett tips till dig, förutom att komma på gudstjänst i Pingstkyrkan emellanåt, när du läser själv, ha någon slags bibelhandbok eller någonting vid sidan om. Det finns säkert gratis grejer på nätet, eller köp en bibelhandbok. Där det bara står lite kortfattat om varje. För det hjälper till så mycket när man får lite ramar. Man får lite annan information in i sammanhanget. Så under några veckor vill vi ge lite smakbitar ur de här småprofeterna. Och som jag sa förra söndagen, det är inte för att de var väldigt småväxta. Utan för att de flesta böcker är ganska korta. Ett par saker om det profetiska som skiljer sig väldigt mycket i Gamla och Nya testamentet. I Gamla testamentet, en profet, det var ju en särskild utvald människa, utrustad med Guds ande, smord till specifik tjänst för ett specifikt uppdrag. Och det var inte bara någon slags spågubbe som kollade sin kristallkula och sa att så här kommer hända. Utan de flesta profeterna talar mest in i sin samtid. Till kungen, till prästerskapet, till folket. Och oftast så är det, vänd tillbaka till Gud. Ni har missat att följa Guds vägar. Sen finns det en del av det här att se framåt när det också finns med att om ni inte vänder tillbaka så kommer en dom över er. Gud kommer använda det här folket lite grann för att ska säga, straffa er synd och för att få er att vända tillbaka. Så där har man lite grann av det här att se framåt. Och sen, om en människa sa liksom, att så säger Herren det här ska inträffa och så hände inte det, då var man en falsk profet och då skulle man eller stena skulle vara inte så mycket så där utan mera så. Då skulle man dödas för då hade man liksom sagt att nu talar jag i Guds namn och så gjorde man inte det. Då var det kört. Så det var lite tufft att vara profet på den här tiden. Man liksom hoppas att jag är rätt ute nu. Nya testamentet däremot, där säger Paulus bland annat första Korinthierbrevet 14 hittar mycket undervisning. Alla kan ni profetera. Här är inte bara några utvalda, utan efter pingstdagen så är anden tillgänglig för alla. Och han säger, alla kan ni profetera. En annan skillnad är att det profetiska i Nya testamentet så ser vi ingenting av dom. Utan det är uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Stor skillnad. Dessutom så ska vi pröva det som sägs. Och det innebär ju att när någon profeterar, då är det inte hundraprocentigt. Utan det är lite så där, det är nog typ Gud som säger. Eller det mesta av det här, det är Gud. Eller det kan finnas det av Gud i det som sägs. Är det att förringa det profetiska? Inte alls. Men vi kan alla höra från Gud. Och sen har Gud, liksom, han använder ofullkomliga människor. Så det är klart att det jag uppfattar, det jag tror är Guds röst, det blandas ju med Jörgens röst och tankar. Därför säger Paulus att vi ska pröva det som sägs. Stor skillnad när vi läser om det profetiska Gamla testamentet och det profetiska Nya testamentet. Kan vara viktigt att ha med sig in. Idag då har vi kommit till Joels bok. Svår bok. Kanske lite typisk profet. Det är ganska mycket omvändelse, lite dom. Hur många har försökt sig på Joels bok i veckan? Underbart! Det är mycket gräshoppor. Eller hur? Det är fullständigt obegripligt nästan i början. Och för att vi ska läsa Joels bok så börjar vi självklart i Apostlagärningarna. Vänta, det är ju Nya testamentet. Precis. Vi, av de här profeterna så valde vi Joels bok bland annat för att Joels bok är så välkänd för pingstvänner. Typ, om du har funnits med att ha en pingstkyrka så har du hört Joel citeras. För på pingstdagen, efter att den helige ande har fallit över alla lärjungarna, de talar i tungor, de profeterar, så kliver Petrus fram och har en predikan där han förklarar vad som har hänt. Och det här vi ska läsa nu är ganska välkända ord i en pingstkyrka. Från Apostlagärningarna 2, vers 16. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Uppenbarligen så har Petrus läst Joel. Han kan sina små profeter. Paulus, han citerar Joel i Romarbrevet 10. Det här ty var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så Petrus och Paulus, de kan sina profeter. Kan vi det? Den är Joel. Var liksom... Vad har han att säga utöver det här? Vem är han? Vad gjorde han? Och varför? Vi skulle faktiskt kunna säga så att det som är i den här texten är en ganska bra sammanfattning. Det mesta av det Joel talar om i sin bok finns med i det här stycket. Jag utgjuter av min ande. Och det här med tjänare, det är någonting, liksom en vacker upprättelse. Det är någonting positivt, vackert som sker i det här. Det står om Herrens dag på slutet och de sista dagarna i de översta raderna där. Det är ett återkommande tema också hos Joel. Vad innebär det? Herrens dag, de sista dagarna. Och med omvändelse och frälsning. Var och en som åkallar Herrens namn, på något sätt vänder sig till honom, ska bli frälst. Där har du typ en sammanfattning. Det här finns med i Joels bok. Om vi då går till själva boken, lite korta fakta. När är vi i tiden? Ja, det är ett frågetecken på den. Man vet inte riktigt. Det finns gissningar allt ifrån 800-talet före Kristus ner till 400-talet före Kristus. För det nämns ingen kung, så man vet inte liksom, okej, vem regerar? Jag har ingen aning. Det nämns inga specifika synder som går att koppla till någon specifik avgudadyrkan. Det nämns inga speciella folkslag som attackerar. Så man har liksom ingenting att hänga upp det här på. Så när är Joel? Ja, din gissning lika god som någon annans. Och det här har fått en del att tro så här, att kan det vara så? Och den här kan vara lite viktig att ha med sig. Kan Joel vara en allmän omvändelseskrift som gick att dra fram ur bakfickan lite när det behövdes? Nu är vi ute och sladdar här lite grann. Vi måste vända tillbaka. Okej, vi tar fram och läser Joel. Det väcker någonting i oss. Så den kanske gick att använda över lång, lång tid för detta syfte. Och därför är den formulerad på det sättet. Och därmed också kanske funkar den 2019 i ett annat land långt borta. Var är vi någonstans? Ja, men där vi hamnar i Jerusalem. Eftersom det står en del om templet och offrandet och prästerskapet, så det borde vara liksom, det är bekant med templet. I det som, alltså det kan ju vara det här, det som är i Juda rike. Ni som är förra söndagen kommer ihåg, Israel delas i nord och syd, kallas för Efraim och Juda. så det är vid judarike. Är det lite senare ner på 400-talet, då finns ju inte Nordriket kvar. Då är det uppkäkat av Assyrien. Så då är det bara kvar lite grann runt Jerusalem. Så vi vet inte. Men runt Jerusalem. Vem är då denne Joel? Jag har skrivit Zlatan där. Vi vet inte riktigt vem Joel är. Och det kan ju bero på att han är så välkänd. För att det står Zlatan, det är ju så här att sen vadå, hur länge han håller på, 20 år tillbaka, så vet alla vem Zlatan är. Man behöver inte säga mera. Ah, Zlatan. Och går vi ett gäng 10-tal år framåt så kommer de flesta i Sverige veta, ah, Zlatan, man behöver inte säga mera. Och de fotbollsintresserade kommer veta om 100 år, Zlatan, man behöver inte säga mer. Kan det ha varit som med Joel? Du vet, Joel sa, vilken Joel? Ah, Joel. Vi vet inte. Han kanske var en Zlatan på sin tid. Därför behöver han inte presenteras så mycket mer. Han kanske var grym på att profetera det som inte står med, liksom. Och hur gör han, hur framför han sitt budskap? Och här blir det ju svårt. För att det är en invasion av gräshoppor som verkar bli en armé som invaderar, som verkar bli Guds armé. Ja, ni som har läst vet att det är lite bökigt. Och för att vi ska få ordning på Joels bok så ska vi dela upp den i hur många punkter? 3 punkter, såklart. Vi ska tala om domen, vi ska tala om omvändelsen och upprättelsen. Och vi börjar då i det som handlar om dom. För i inledningen på Joels bok så uppmålas ett hot mot landet som framställs som en dom över liksom ett bortvänt folk. Och det börjar så här i kapitel 1 från vers 3. Det här ska ni berätta för era barn. Era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte. Det som gräsgnagarna lämnade åt gräshopporna upp. Det som gräshopporna lämnade åt gräsbitarna upp. Och det som gräsbitarna lämnade åt gräsätarna upp. Blir inte mycket kvar där. I kapitel 2 så händer någonting annat. För som gryningen breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk vars like inte har funnits och aldrig ska uppstå igen under kommande släkten. Framför dem går en förtärande eld. Och bakom dem en brännande låga. Landet framför dem var som Edens lustgård. Och bakom dem är öde öken. Ingen kommer undan dem. Så här börjar det med en gräshoppsplåga. Och det här förekommer ju fortfarande. Du som såg den här, vad heter den serien? Planet Earth. Jag tror det var BBC som hade producerat en så här stor naturserie. Där hade de med ett avsnitt när de filmade inne i en sån här gräshoppsvärm någonstans i Afrika. På långt håll ser det ut som det är molnigt. Här kommer liksom stormmoln och så kommer de närmare och ser att det är gräshoppsvärmar. Så det förekommer ju fortfarande. Och det är verkligen, det blir soprent efter. De käkar ju allt i sin väg. Vi läser om det här i Bibeln. När Mose leder Israels folk ut ur Egypten och farao vill inte släppa folket, då kommer de här plågorna och en av dem är en sån här gräshoppsplåga. Så det är ett gäng gräshoppor som kommer och äter upp det mesta landet blir döda. Och det verkar som, jag kommer säga verkar många gånger idag för att det är mycket som verkar i Joels bok. Det verkar som att det här är någonting vi har i ryggen som har hänt. Så. Sen ser Joel ett hot framöver som verkar vara en armé som kommer att ödelägga på samma sätt. Men vi tar nästa bild här. Där står Joel och spanar. Och så är det först gräshoppsarmén. Och så verkar det som att går det här över till att bli en vanlig armé? Eller vad är det han ser för något? För att om gräshopparna hade käkat upp allting och det är öde. Och så står det sen att den här armén, när den kommer, då är det som Edens lustgård framför och sen så blir det öde. Är det samma armé? Är det liksom två bilder som flyter ihop? Ja, det är inte lätt att veta. Det är klart man blir lite förvirrad. Men om vi går tillbaka till det vi har talat om förut när det gäller profetord i Bibeln. Det finns två svårigheter. Det ena är ju på något sätt vad... hur beskriver man det obeskrivbara? En del av profeterna, de ser jättemärkliga grejer som de inte riktigt har ord på. I höstas läste vi Uppenbarelseboken. När Johannes ser en stad komma ner från himlen. Jag menar, hur ser det ut? Och den här staden verkar ha gator som av guld och porten en stor safir. Och han såg ett lamm som såg ut som att det har blivit slaktat. Hur ser det lammet ut? Och Hesekiel, hans syner av änglar som går åt alla håll samtidigt, ögon och vingar som far. Vad är det de ser? Och sen ska de försöka beskriva det här. Är det här Joel får se någonting som börjar som gräshoppor, som blir en armé, som blir Guds här, som kämpar mot ondskan? Vad är det han ser för något? Det är inte så lätt att förstå för oss nu. Sen, båda dessa arméer, eller dessa plågor, eller vad vi ska kalla det, är kopplad till det som benämns som Herrens dag. Eller den sista tiden, de sista dagarna. Och det här är också då en svårighet. Svårighet nummer två, som handlar om tidsperspektiv. När de ser framåt, när inträffar det här? Vi kan gå till Jesus, Matteus 24. Han talar om tidens slut. När människosonen kommer. Hoppas det inte sker på vintern, säger han. Kan inte Jesus komma tillbaka på vintern? Men det blir jättekonstigt. Och då förstår vi de här texterna att aha, nu handlar det nog inte om Jesu återkomst, utan det är Jerusalems förstörelse som ligger i den texten. Så när Jesus talar framåt så är det både det som ligger bara 40 år framåt i tiden när Jerusalem förstörs år 70 och Jesu återkomst som är där borta, och det här blandas ihop lite grann. Och när Joel ser det här och han talar om den sista tiden och det som är framåt, vad, liksom, när händer det här? Det är inte lätt att veta alltid. Men om vi skakar av oss en del av den här förvirringen i vad han ser, så poängen, den stora bilden i det här, det är att Gud kan inte ignorera synd och bortvändhet hos sitt folk. Utan Gud måste döma synd. Alltid. Varför? För Gud är helig. Gud är rättfärdig. Så har ju vi i vårt system. En domare i våran domstol som skulle ignorera ondska och säga att nej, det är okej. Vadå? Det är ju en korrupt och dålig domare. Utan en rättfärdig domare dömer det som ska dömas. Gud är en rättfärdig domare och behöver döma det som ska dömas. Och framför allt i det som kallas Herrens dag. På något sätt i slutet av all tid, när historien har nått sitt liksom här borta. Jesus kommer tillbaka. Gud säger, nu avrundar vi den här tiden som har varit. Herrens dag, Jesu återkomst. Där ska Gud döma all ondska. Och till det så borde det säga ett litet halleluja i våra liv. Där jag tänkte all djävulskhet och ondska som har varit kommer att få sin dom. Hela uppenbarelsebokens scenario handlar ju väldigt mycket om den här tiden och där Gud en gång för alla besegrar ondskan och liksom förskjuter den ner i helvetets eld. Bara bort med ondskan. Det är ju fantastiskt. Gud är rättfärdig. Gud har besegrat ondskan och kommer att besegra ondskan fullständigt i det som kallas Herrens dag. Och i Joels bok så tar det här sig uttryck i att nationerna ska dömas. Alla folk ska dömas. Vi kan titta på en vers också i kapitel 3. För se, i de dagarna och på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap ska jag samla alla hedna folk och föra dem ner till Josafats dal, där ska jag hålla dom över dem. Och det här återkommer senare i kapitel 3 också. Så Joels bok talar om dom över synd och ondska. Kanske både i nuet, men framförallt, eller också där borta. Och det Joels bok gör för dig och mig som är viktigt, och det kanske därför också du och jag behöver läsa, få in Gamla testamentet. En stor Gud som regerar över allt. Där ibland det nya testamentet inte har lika mycket av det eller lika tydligt. Där vi kan ibland få en lite för liten Gud. Där Gud, ja, han är nära mig. Han tröstar, han talar, han har omsorg om mig. Men det Gamla testamentet gör det att det liksom beskriver den där guden som är överallt och alla håller skapelsen i sin hand. Det är den Gud som du tror på. Där han använder skapelsen, han använder djuren. Det står om det här med månen ska vändas i blod och solen i mörker och att tecken på himlen. Gud råder över skapelsen och folket sa: amen. Han är stor. Han är inte min liksom tröstgose nallebjörn. Han är nära och god och fantastisk också. Men Joels bok hjälper mig att se att Gud råder över allt. Sen kommer Gud aldrig bara med ord om dom. Aldrig, utan Gud pekar alltid på en annan väg framåt som heter omvändelse. Och påminn om det jag sa förra gången. Det är aldrig Guds vrede som är utgångspunkt för omvändelse, utan det är Guds godhet. Paulus säger det i Romarbrevet: vet ni inte, förstår ni inte att det är Guds godhet som för er till omvändelse? För Gud vet att synden alltid förstör hans skapelse. Alltid. Synden gör dig inget gott över tid. Hör du mig? Synden gör dig inte gott över tid. Synd är alltid destruktivt över tid. Det kan vara positivt och tillföra och liksom gagna mig i nuet. Men över tid så är synd alltid destruktivt. Och det vet ju vår Herre. Därför vill inte han vill inte att Jörgen ska gå på en destruktiv väg, utan i sin kärlek, i sin godhet säger han: Jörgen, jag har en god väg här. Vill du gå på den istället? Den kommer göra dig gott. Det är välsignelse. Och i Joels bok är det som att den här gräshoppsinvasionen eller hotet om det här folket som kommer blir en sån här väckarklocka. Hallå! Hallå! Ni går på fel väg. Vänd om! Och det här använder Gud på något sätt gång på gång genom skriften, och du kanske har sett det i ditt liv. Nöd är en ganska bra väckarklocka. För en del är det lättare att ropa till Gud när nöden tränger på. När allting går väl är det svårare kanske att komma ihåg att vända sig till sin Gud och tacka honom. Men när nöden knackar på dörren: Gud, hjälp mig, förlåt mig, led mig, ta hand om mig, Så Gud använder nöd ibland för att väcka oss och väcka sitt folk. Och det finns ju den frågan på något sätt att hur svarar jag på motgångar? När nöd drabbar mig, vänder jag mig till Gud och säger: Gud, vad gör du? Varför hjälper du mig inte? Vad är det som händer? Du ska beskydda mig, du ska välsigna mig. Eller vänder jag mig till honom och säger: Herre, hjälp mig. Jag vill gå med dig, ta hand om mig, led mig. Och i Joels bok så kallar Gud folket till att vända sig verkligen till honom. I kapitel 1, vers 14, där står det: pålys en helig fasta. Utropa en högtidsförsamling. Samla de äldste. Samla alla som bor i landet till Herren, er Guds hus, och ropa till Herren. Kapitel 2, vers 12. Nu säger Herren: vänd om till mig av hela ert hjärta. Med fasta, gråt och klagan. Och lyssna på det här. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Och vänd om till Herren, er Gud, för han är nådig och barmhärtig. Sen till vrede och stor i nåd. Här är underbart. Riv sönder era hjärtan och inte era kläder. Vad menar han? Ja, men det här ser vi i en sån här kulturell grej. Vi läser om det här i Nya testamentet. När Jesus står inför överste prästerna och han påstår att han och fadern är ett. Så står att överste prästen rev sönder sina kläder och sa: där hör ni, han hädar. Någon slags uttryck för frustration och för bara smärta. När Paulus och Silas är det väl som är i någon av städerna på sina missionsresor. Och så händer något under. Och folket säger: åh, det är Zeus och Hermes. Och så börjar de tillbe Paulus och Silas. Och Paulus, han, vad gör han? Han river sönder sina kläder och säger: nej, nej, nej. Det är fel. Så det här är ju ett uttryck för liksom förtvivlan, desperation, nöd. Och då säger Joel här: riv sönder era hjärtan och inte era kläder. Och du som är förra gången, där Hosea talar liksom mot hyckleriet. Alltså det är ingen idé att riva sönder dina kläder om inte ditt hjärta också går sönder. För då är det bara ritual utan innehåll. Det är gudstjänst utan liv. Och här, min vän, här kommer vi ju inte undan, någon av oss. Hur mycket av det jag gör i min tro är bara ett görande? Att se till att hjärtat är med. Religiositet på något sätt utan liv. Och om Joels bok är en allmän omvändelseskrift där inga specifika synder nämns, så kanske det här kan bli liksom lite lättare för oss att ta till oss. Det står inte om att de liksom vänder er inte till Baal och liksom offra till så här avguda offer. Och det bara, nej, det gör inte jag, så jag klarar mig. Jag har ingen aserapåle hemma som jag böjer mig inför. Utan någonstans finns där, är hjärtat med i ditt liv? Är det bara liksom ritualer? Riv sönder era hjärtan och inte era kläder. Gud kallar dem till att vända sig till honom. Och det kan vara att du tänker så här: ah, men jag har inte några stora synder i mitt liv. Och där kan vi fundera på om det finns stora och små synder. Likgiltighet, kärlekslöshet, själviskhet. Vad brottas du med? Och här tänker jag att alltid kanske inte är en liksom 180 graders sväng du och jag behöver göra. Det kanske inte är att jag är på väg, liksom, Gud vill ha mig ditåt och jag går hitåt. Det kanske inte är så liksom pass illa. Men även om Gud vill ha mig ditåt och jag är på väg hit, så är det ändå fel väg. Och det är som att Gud kallar oss att, Jörgen, kalibrera det liksom. Följ mig. Vänd dig till mig. Gör den justeringen i ditt liv så att du går på mina vägar. Inte bara nästan, utan gå på mina vägar. Det finns en kallelse till upprättelse. Till en Gud som är vadå? Nådig och barmhärtig. Sen till vrede och stor i nåd. Och så landar vi i den tredje och sista punkten som heter upprättelse. Och går vi tillbaka till Petrus på pingstdagen, efter sett de här orden utifrån Joel, så säger han: omvänd er. Så omvändelsen, det är ingenting som är liksom specifikt för Gamla testamentet, utan vi ser det genom hela Nya testamentet också. Han säger: omvänd er och låt döpa er, så får ni förlåtelse för era synder och evigt liv. Att det finns, när vi vänder om till Gud, så händer någonting. Och det finns upprättelse, liv. Det torra, det döda, det gråa, det blir liv, det blir färg, det blir ljus. Det händer någonting. Det finns en vacker upprättelse när jag vänder mig till Gud. In i Joel igen, kapitel 2, vers 32. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Kapitel 3, vers 18. Det ska ske på den tiden. Försök att se det här framför dig du. Att bergen ska drypa av druvsaft och höjderna flöda av mjölk. Märkligt. Alla bäckar i Juda ska flöda av vatten. Ja, den är lättare att se framför sig. Och en källa ska utgå ifrån Guds hus. Här har vi ett bildspråk som fångar upp en del från Gamla testamentet generellt. När Israels folk ska in i Kanans land, det förlovade landet, Josua leder dem in, så ska det landet flöda av mjölk och honung. Det är rätt kletig kombination. Den här är lite smetig också. Druvsaft och höjderna flödar av mjölk. Ett bildspråk som man säger, vänta, vad är det han ser för något? Vad är det han beskriver? Lite udda. Men det här, den sista där, en källa ska utgå från Herrens hus. Du som är lite van läsare av Gamla testamentet, Hesekiel 47 talar om en källa från Guds tempel som flödar fram. Och det här flödet blir djupare och djupare och djupare. Och nästan allting när vi talar om strömmande vatten, så är det den helige ande och hans liv i detta. En liknande bild att det strömmar ut liv, den helige ande från Gud själv, från hans hus. Och så kommer raderna som Petrus citerar. Det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. En vacker upprättelse som ger liv. Så när jag vänder mig till Gud i sann ödmjukhet, det har rivit sönder, inte bara kavajen, utan hjärtat också, och ödmjukat mig. Sagt, Herre, jag behöver dig, jag vill gå på dina vägar. Då finns det välsignelser, det finns liv, det finns kraft, det är någonting som flödar från Gud som ger upprättelse, liv och välsignelse. Och det står ju var och en. Var och en som åkallar Herrens namn. Och han utgjuter sin ande över allt kött. Det är ju var och en. Det är ju typ de flesta. Är det någon som inte ingår i var och en? Räck upp handen. Det är ju alla som vadå? Som vänder sig till honom. Du är inte exkluderad. Det gäller dig. Guds löften gäller dig. Den här källan av liv gäller dig. Du finns här idag som behöver omvända dig. Och jag tänker att det gäller typ oss alla. För att vi så lätt viker av. Du kanske tänker så här, men jag har inte de här grova synderna. Nej, kanske inte. Men hur mycket lurar inte själviskheten, girigheten, kärlekslösheten, eller vad det är i våra liv. Gång på gång på gång. Att vi liksom får kalibrera oss, vända oss i riktning mot Jesus och säga: Herre, ske din vilja och inte min. Jag vill gå dina vägar och inte mina vägar. Du finns här som behöver omvända dig, byta riktning. Jag tror du finns här som inte har sagt ditt ja till Jesus, som ska göra det idag. Där du säger: Jesus, jag vill gå med dig. Jag vill släppa in dig i mitt hjärta där du blir min Herre. Då ska du göra det idag. Och då finns det liv som väntar på dig. Gör det. Gud är stor i nåd. Jag kan lägga på sista bilden här, Fredrik. Men det var ju det där med domen. Jag vet inte om jag vågar vända mig till Gud, för det finns ju en dom. Jag är lite rädd för Gud. Och vet du vad? Det finns en dom över dig som redan har fallit. För när Jesus dör på korset, vad händer där? Där faller klubbslaget över ditt liv. Hör du mig? Där faller klubbslaget över ditt liv. När Gud ser på mitt liv och ser det som inte behagar honom, så är Gud en rättfärdig domare. Säger Jörgen, jag måste döma synden i ditt liv. Ja, jag vet, säger jag. Och då ställer jag mig nedanför korset och säger: Jesus, förlåt mig. Då säger han: Jörgen, jag tar din synd. Och så dör han för mig på korset. Så det klubbslaget har redan fallit i mitt liv. Och den dag jag står vid evighetens port och möter min skapare, så kommer jag peka inte på mig, utan jag kommer peka på honom, på korset. Säga: jag vet att jag kommer inte in på egna meriter. Nej, säger Gud, det är helt rätt. Men du kommer in på hans meriter. För jag har redan dömt dig. Straffet är betalt. Varför? Jo, för att jag vände om och jag gick till honom. Och då får jag upprättelse, liv och välsignelse. För att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är evangelium enligt Joel. Det finns frälsning och räddning hos Gud oavsett vad du står i. Du kanske tänker så här: ja, men jag är ju frälst. Ja, men det finns grejer som du behöver bli räddad ifrån. Det finns saker du behöver omvända dig ifrån för att få ännu mer liv, ännu mer kraft, ännu mer glädje, kärlek i ditt liv. Välsignelsen som strömmar ut från honom, den tar ju inte slut. Tror du att du har fått del i allt? Glöm det. Du har bara börjat.